Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Där vi i översiktsserien kommer fram till 60-talet. Så i förra avsnittet så pratade vi bland annat om presidentvalet 1960 och John F. Kennedy. Och hur många hoppades på att det skulle bli en ny era för landet och såg på hopp om framtiden. Och vi såg också lite grann hur Kennedy jobbade på inrikesfronten med att få igång ekonomin och kanske hade lite problem med att få igenom en del liberala reformer i övrigt när det gäller inrikespolitiken då. Idag tänkte jag att vi skulle se hur det går för Kennedy i utrikespolitiken och kalla kriget som ju fortfarande är i allra högsta grad relevant. Kör mina stolpmanus så brukar jag stå med först öl och så brukar jag lägga in någon ölstil här. Jag inser dock att jag i princip har gått igenom mer eller mindre alla ölstilar, givetvis lite grann hur man delar in och vilken stilguide man följer och så vidare då. När vi började den här podden en gång i tiden med jag och Robert så tyckte det var kul att hitta någon öl som kopplar an till ämnet eller historien på något sätt eftersom vi båda hade ett ölintresse. När det började sina lite på idéer där så föreslog Robert att vi skulle gå igenom olika ölstilar. Och jag fortsatte med det här förutom vissa uppehåll även när jag gjorde podden sen jag började göra podden själv. Då. Men det känns lite som att jag gått i mål nu. Jag tror ju som sagt att jag gått igenom de flesta stilar beroende på vilken guide man utgår ifrån. Och de här inslagen har ju varit lite av en vattendelare. Några av er har ju liksom säkert regelbundet bara hoppat fram och skippat och tyckt att det inte alls är bra. Men det är också väldigt många som har uppskattat det här och tackat för tipsen och lärdomarna och hängt med i rekommendationerna. Och jag hoppas att ni är ett antal som har fått upp ögonen för hur otroligt varierat öl kan vara. Att bara dricka ljuslager är ju lite som att man bara skulle dricka tysk Riesling när det gäller vin. Och beställa en stor stark, det är ju liksom lite, nästan lika tråkigt som att gå ut och bara säga att jag vill ha lite mat när man går på restaurangen då. En liten stjärna i kanten måste jag ändå ge Mattias Axelsson som i flera tillfällen bidragit med kort där han faktiskt dricker själva öltipset när han lyssnar. Det tycker jag är lite av världsklass. Alltså, vill jag mer historia av olika slag eller fler poddtips så sök på Mattias Axelsson. Han är en riktig superpoddare. Han gör ju både kungar och krig och svensk historia, men gör ju också en hel del om lokal historia i Göteborg och så vidare. Robert som var med tidigare, han gick ju dessutom en bryggutbildning och har ju sedan dess gått vidare och startat ett bryggeri som heter Casual Brewing. De har faktiskt för andra gången här precis kommit ut med sin Schwarzbier igen som är ett samarbete med Vega. Så missa inte att beställa några burkar av den ölen då. Ett grymt fint svart lageröl då. Ni som minns Schwarzbier-avsnittet vet ju att det är god frisk lageröl men samtidigt väldigt mörk med lite toner av rostade smaker, så att det är en fantastisk öl då. Hur som helst, för stunden så här framöver här så kommer det framförallt att bli fokus på bara det historiska då, så får vi väl se om öl på något sätt eller på olika sätt kan göra någon form av comeback här framöver då, så att säga. Backar vi tillbaka till det intressanta 1960-talet i USA och tittar lite grann på utrikespolitiken under Kennedys era, så kan man väl säga att John F. Kennedys uppfattning om vad som hände i världen och hans utrikespolitik skiljer sig ju inte sådär avsevärt mycket egentligen från sina föregångare Truman och Eisenhower. De flesta av presidentens utrikespolitiska ministrar och rådgivare var ju lite stöpta av samma ideal egentligen, med det här containment eller uppdämning som rådde under Truman och Eisenhower. Och ledande inom utrikespolitiken blev försvarsministern Robert McNamara då, trots att han egentligen var republikan. Han hade ju, alltså McNamara hade ju unga år varit en lysande stjärna inom biltillverkaren Ford, där han gjort sig känd för att vara skicklig med olika typer av systemanalyser, och för McNamara fanns ju i princip alla svar på alla frågor i form av statistik eller nummer då. Även McGeorge Bundy, också han faktiskt republikan, blev nationell säkerhetsrådgivare till Kennedy, och han personifierade kanske det här med, ni minns jag pratade om att Kennedy omger sig utav väldigt mycket unga rådgivare då. En grupp som sen får namnet The Best and the Brightest. Och Bundy, han är bara 34 år gammal då. Vid 34 års ålder hade han blivit rektor för Harvard då. Kennedy själv menar liksom att det här var kanske en av de smartaste personerna han någonsin hade lärt känna då. Bundy var ju dock lite för ung för att bli utrikesminister, så den rollen gick till Dean Rusk som varit med som assisterande minister redan under Trumans tid då. Tittar man på Kennedys politiska uppfattningar så hade de växt fram på 40- och 50-talet, och precis som en hel generation av amerikaner så var han ju väldigt starkt påverkad av de lärdomar man fått från andra världskriget och kalla krigets inledning då. I sitt installationstal sa han ju bland annat "The torch has been passed to a new generation of Americans", och han fortsatte ju sen och säger "We are committed today at home and around the world", och kallar USA för "the watchman on the walls of world freedom". Och precis som många andra amerikaner så såg Kennedy den viktigaste lärdomen från egentligen andra världskriget, och den här eftergiftspolitiken som bara sköt upp konflikter och militär aggression. Och under Kubakrisen så sa han "The 1930s taught us clear lesson, aggressive conduct if allowed to go unchecked and unchallenged ultimately leads to war". Så att han har ju en slags hållning där om att, precis som de tidigare presidenten, att man måste försöka stoppa kommunismen då på något vis. Så Kennedy, han fortsätter ju i grund och botten med den här containment eller uppdämningsfilosofin som Truman hade lagt i grunden för, den så kallade Truman-doktrinen, och som sen hade då också omsatts i den här Marshall-planen och NATO bland annat. Och kommunismen skulle helt enkelt hindras från att spridas, och sovjetisk aggression på platser över hela världen skulle försöka hindras. Kennedy-administrationen fortsatte på den här inslagna banan som de tidigare presidenterna också hade gjort, att lite grann så här ibland felaktigt tro att varenda händelse som utspelas i världen, att den måste ju på ett eller annat sätt vara iscensatt eller påverkad från Kreml i Moskva då, så att säga, fast den ibland kanske inte egentligen var så, men man såg att man trodde alltid att Moskva lurade bakom scenen liksom. K- Kennedys utrikespolitik präglas ju också av erfarenheten från det tidiga kalla kriget när Truman, som man i USA uttryckte det, hade förlorat Kina då till kommunismen. Och när vissa rådgivare menade till exempel att USA borde minska hjälpen till Vietnam 1963 så vägde den så kallade domino-teorin tungt hos Kennedy. Och han ville inte gå till historien som den som förlorade Vietnam då, på samma sätt. Och Kennedy pratar ju ofta retoriskt då om å ena sidan the free world och å andra sidan då hotet från en communist offensive. Och han använder ju faktiskt, han dammar egentligen av Abraham Lincolns gamla husliknelse från slutet av 1950-talet när Lincoln pratar om hur slaveriet delade USA som institution och att i sitt berömda tal pratar han ju om att landet kunde inte överleva som han uttryckte half slave, half free. Och Kennedy han tycker liksom på något vis att det här går att anamma egentligen på kalla kriget också då, de fria staterna då, och kommunismen som då är slavstaterna då så att säga. Så han talar om, men han skar upp det här så det är inte bara USA utan det är hela, han menar att hela världen inte kunde överleva half slave, half free då så att säga. Så på många sätt kan man säga att grunden i USAs utrikespolitiska hållning under kalla kriget redan fanns på plats och Kennedy fortsätter på många, ur många aspekter på samma bana då. En förändring som Kennedy emellertid gjorde då på ganska omgående när han kom till makten, det är ju att skrota Eisenhowers doktrin om det här med massiv vedergällning. Kennedy kände inte att man bara kunde förlita sig på kärnvapen utan han ville egentligen ha fler verktyg i verktygslådan och kunna anpassa sina insatser. Så istället lanserar Kennedy då en doktrin som han kallar för flexibel respons då. Han menar att kommunismen skulle kunna eller måste kunna mötas på ett flexibelt och lämpligt sätt beroende på var och hur hotet egentligen uppstår då. Och en anledning till den här så kallade breddade verktygslådan var ju att Sovjetunionen och Chrusjtjev 1961 lät meddela att man skulle stödja tredje världens krig då för nationell frigörelse. För det här är ju såklart en tid av mycket kolonial frigörelse och nationalistiska rörelser i många länder och före detta kolonier då. Och den här tredje världen blir ju lite av en så att säga spelplan där USA och Sovjet tävlade om inflytande då. Och den här doktrinen om flexibel respons passar ju väldigt bra i ett sånt här sammanhang då. Alltså en rad mindre konflikter där kanske inte kärnvapen passar in lite grann som verktyg då. Utan att USA behövde kunna gå in med olika former av stöd. Ibland kanske bara konventionella trupper. Ibland kanske andra insatser såväl som att liksom kunna hota med tunga kärnvapen då. Vi pratade ju också om i förra avsnittet om hur Kennedy ökade försvarsbudgeten och det var ju liksom ett måste för att kunna implementera den här flexibel respons då för att just Eisenhowers massiva vedergällning hade ju varit lite av ett försök av att faktiskt minska utgifterna för det militära genom att då kunna koncentrera sig på flygvapnet och kärnvapnen och kunna rusta ner andra vapengrenar. Men den här flexibel respons det innebär ju snarare att man behöver satsa på alla vapengrenar men också underrättelseverksamhet och annan typ av hjälp som ekonomi och material och rådgivare. Och bland annat så satt sig Kennedy på ubåtar och så kallade Polaris-programmet för att kunna avfyra just missiler direkt från ubåtar då. En annan satsning inom det här med flexibel respons det var ju så kallade motuppror att egentligen kunna strida både med och mot grillakrigare på ett sätt som liknar just grillakrig då. Och ett verktyg som kunde passa det är ju ett verktyg som kunde passa väldigt bra då man säger i mindre lokala konflikter i tredje världen då. Presidenten själv var ju väldigt intresserad av den satsningen och resultatet var ju också en satsning på de så kallade American Special Forces då som kanske är mer kända som de gröna baskrarna. Och de här gröna baskrarna, de tränades ju helt enkelt i okonventionellt krig och grillaföring och skulle ju då kunna sättas in i princip var och hur som helst då. Ett annat led i den här flexibel respons var ju också att CIA och Pentagon skapade något som man kallade för Jungle Warfare School som ju var ett utbildningsprogram där polisstyrkor i Latinamerika utbildades i hur man bekämpar och infiltrerar vänsterorienterade grillagrupper. En annan känd satsning var ju också den att man satsade på fredskåren. Och det var ju en slags, vad ska man säga, fredfull variant av de gröna baskrarna som skulle kunna tjänstgöra i tredje världen för att vinna över snarare hjärta och hjärna hos befolkningen då. Och det blir ju mängder av unga amerikanska kvinnor och män som tjänstgjorde då i den här fredskåren och hjälper till med utbildning, jordbruk, sjukvård och annat då i tredje världen. Och det här blev ju en väldigt viktig symbolisk sak som också förbättrade USAs image i andra länder och ett sätt att liksom bekämpa kommunismen som var kanske lite mer moraliskt korrekt och fredligt då. Kennedy startade också ett initiativ för att bygga nationer och ge ekonomisk hjälp. Då. Egentligen kan man se det som en slags ny version av Marshallplanen, men snarare då riktad mot tredje världen. Tanken var ju att kommunismen oftast var framgångsrik i länder där ekonomin var körd i botten, men mindre framgångsrik då i länder som fungerade bra och hade ekonomiskt välstånd. Och i och med att tredje världen bestod av en mängd fattiga länder som nyss slagit sig loss från kolonialt styre så uppstod ofta ekonomiskt eller politiskt kaos. Och därmed blev de här länderna kanske också känsliga då för kommunistiskt inflytande och kunde USA istället hjälpa att bygga länderna så skulle Moskvas inflytande minska, tänkte man då. Och där genom den här myndigheten Aid Agency for International Development så kunde ekonomiskt stöd delas ut till många av länderna i tredje världen då. Ett klassiskt exempel är ju till exempel när USA tycker att det går fel är ju när Kongos frihetskämpe Patrice Lumumba i sin desperata kamp till slut faktiskt också vänder sig till Sovjetunionen. Och det är ju sånt, exakt sånt som USA vill undvika till varje pris då. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att Kennedy också satsade brett och byggde upp USAs kärnvapenarsenal. 1961 när han tillträdde hade landet 63 interkontinentala missiler och bara 2 år senare så hade antalet ökat till 424. Så det är ju en ganska rejäl uppstudsning. Man kan väl säga att Kennedy hamnade ju verkligen mitt i kalla krigets centrum direkt när han tillträdde då. På hans skrivbord fanns en plan som Eisenhower-administrationen och CIA hade arbetat fram då. Och det här är ju faktiskt, det här påminner ju om hans referensen till Abraham Lincoln. Lincoln, när han tillträdde så ligger ju ett dokument från Fort Sumter som är där kriget, inbördeskriget bryter ut. Så att det problemet ligger liksom att vänta på skrivbordet när man tillträdde som president. Den här planen som väntade på Kennedy då, tanken var ju då att man skulle ge stöd till anti-Castro-kubaner i en invasion av Kuba. Och resultatet av det här blev ju det stora fiaskot som kallas för grisbuktsinvasionen då. Kuba var ju såklart en hyperkänslig fråga då. Jag har pratat om det här tidigare. Ön hade ju haft väldigt nära relationer med USA efter spansk-amerikanska kriget, men det blev ju inte en del av USA på samma sätt som till exempel Puerto Rico eller Filippinerna. Geografiskt så är det ju verkligen inte långt till Florida, så att det här är ju sannoliken liksom då USAs bakgård. Och om Sovjetunionen fick inflytande på Kuba via Castro och kommunism så skulle USA vara egentligen mer sårbart än någonsin innan nästan. Grisbuktsinvasionen var ju Kennedys första riktiga utrikespolitiska beslut och även hans värsta då. Han kom ju lite lindigt undan själv utifrån bilden av att han egentligen bara fullförde en plan vars boll redan satt i rullning av sin föregångare då. Men Kennedy hade ju redan under presidentkampanjen förespråkat hjälp till exilkubaner och Castro-kritiker och lovat dem hjälp med att kasta omkull Castros styre på Kuba. Och även om man inte visste om att CIA tränade en invasionsstyrka av exilkubaner förrän han kom till Vita huset så gav han planen sitt fulla och entusiastiska stöd och beslutet att ge grönt ljus. Det är ju Kennedys eget och ingen annans då. Verkar som att Kennedy såg planen som ett tillfälle att visa världen att han var en tuff ledare som inte backade i kampen mot kommunismen då. Men Kennedy gör ju lite misstag. Han lämnar ju kontrollen över hela operationen till CIA och är ju någonting som man aldrig skulle göra mer, utan se till att vara betydligt mer personligt informerad och involverad i händelsens centrum då. Och den här grisbuktsinvasionen blev ju en katastrof då. För det första så var ju inte operationen särskilt hemlig då. Amerikansk liksom involvering och planerna hade ju då läckt till tidningar, bland annat New York Times då. Och när den här operationen startade i april 1960 så går det ju väldigt dåligt. Det började med att 6 gamla B-26-plan då bombade 3 kubanska flygfält. 2 dagar senare då tanken att genomföra en landsättning av exilkubaner i den här grisbukten då. Men Castro, han var ju väl förvarnad och hade full koll på vart de skulle landsätta, så han hade flera tusen trupper i närheten och ett 50-tal sovjetiska stridsvagnar till hands. Och USA gjorde ju flera uttalanden i press och till FN och till Sovjetunionen där man garanterade att man inte skulle involvera sig då. Det amerikanska skeppet Essex befann sig ju i närheten med ingrepp ju aldrig då. Och den här invasionsstyrkan till slut hade ju inte skuggan av en chans då. Så 68 döda, så runt 1200 man tillfångatogs och fängslades av Castro då. I efterhand lär ju Kennedy ha sagt, how could I have been so stupid to let them go ahead då. Planeringen hade varit ytterst bristfällig då. Och en väldigt central del av planen byggde ju på att invasionen skulle starta någon slags massuppror på ön då, bland kubaner som kunde avsätta Castro. Och något sånt här var ju inte ens i närheten av att inträffa då. Utan istället gjorde ju kanske snarare grisbuktsinvasionen Castro mer populär bland många grupper på Kuba då. Och hans ekonomiska politik som var byggd på marxist-leninistiska principer, som man sa, fick helt enkelt större efter det här då. Och när händelsen drev ju också Castro närmare Sovjetunionen för att få skydd då. Så att det här misslyckandet i grisbukten dessutom fördömdes över stora delar av världen, och USA tappar ju en del anseende i Latinamerika. Och även om Kennedy som sagt på många sätt slapp undan ansvaret i opinionen, så var ju händelsen någonting som skadade honom och hans administration. Strax efter fiaskot med grisbukten så träffades Kennedy och Khrushchev på ett toppmöte i Wien då. Och Kennedy hoppades att han skulle kunna hantera Khrushchev på ett bra sätt och förbättra sin ställning. Och han hoppades liksom att det skulle bli lite av en comeback efter grisbuktsinvasionens fiasko där. Men det här mötet blev ju inte direkt någonting som muntrade upp Kennedy, om man säger så då. Khrushchev intog ju bland annat en särskilt hård ställning när det gäller Berlin då. Och ingen plats under kalla kriget var ju mer symboliskt än Berlin, där amerikanska och sovjetiska soldater bevakade varandra längs en gräns då, mitt i den här delade staden. Och Tysklands delning hade ju från början varit tänkt som en tillfällig lösning då, men när Kennedy kom till makten så hade det ju faktiskt redan gått 15 år sedan liksom de här ockupationszonerna skapades då, så att säga. Och eftersom Berlin låg i Östtyskland så var ju västmakternas och USAs närvaro i Västberlin lite av en nagel i ögat på Moskva då. Sovjetunionen störde sig ju oerhört på det utflöde av människor som tog sig från öst till väst via Berlin då. Och det blev ju en flyktväg till väst, och speciellt för välutbildade människor som inte såg någon framtid i öst. Så Khrushchev, han intar ju en väldigt hård linje gentemot Kennedy och väst på det här mötet. Han ville ju hitta en uppgörelse inom ett år, annars hotar han med att han ska isolera Västberlin. Och Kennedy svarar ju med att USA inte tänker ge upp sina rättigheter till Västberlin, och Khrushchev blir ju minst sagt arg på mötet då och dundrar ut och menar att Kennedy därmed egentligen har valt krig då. Så det här mötet blev ju lite av en chock för Kennedy, som alltså även om han stod på sig en hård linje över Västberlin, så kände han ändå att han har varit lite vek på mötet och låtit sig påverkas av Khrushchev för mycket. Och för att inte ytterligare tappa mark och förtydliga sin position om Västberlin så höll Kennedy ett tal där han efter mötet, han menar att Västberlin var det stora testet för västmakterna i kampen mot kommunismen då. Sovjetunionen svarar ju med att öka satsningen på försvaret och Khrushchev. Han återupprepade budskapet att han ansåg att Kennedy mer eller mindre förklarade krig genom att inte se Sovjetunionens behov här i Berlin. Och i några veckor så var världen lite nervös här över händelseutvecklingen, men Khrushchev visste ju också att USA hade ett militärt och kärnvapenmässigt övertag då, så han gick aldrig i konfrontation. Istället så valde han att konsolidera situationen och bara stänga möjligheten för folk att fly till Västberlin då. Så i augusti 1961 så förseglade ju Sovjetunionen Västberlin från övriga delar av staden då, först med staket och taggtråd, men sen då med en regelrätt mur. Och soldater och stridsvagnar stod ju här öga mot öga och såg den här muren byggas upp då, och alla visste ju att minsta möjliga misstag här skulle kunna starta någon form av tredje världskrig. Så att världen höll andan här då. Men krisen är bara ut i takt med att Kennedy accepterar muren och Khrushchev backade från sitt hot om att isolera Västberlin helt då. Alltså lite grann så som Sovjetunionen hade gjort under Berlinblockaden, när man försökte liksom strypa tillförseln av mat och annat för att liksom via då en blockad ta över Västberlin. Och Berlinmuren blir ju kanske den mest tydliga symbolen för kalla kriget av alla då. Från den här muren kunde soldater skjuta och hindra invånare i öst att fly till väst då. Och Sovjetunionen visade att man var helt bestämd i att isolera sin egna befolkning och där nere med så kallade satellitstaterna då, från inblick i västmakternas ekonomiska succé i Västtyskland och Västberlin då. För Kennedy blev det här en framgång då. Han hade ju fått Khrushchev att backa och bygga en mur då, snarare än att välja krig. Och det var en viktig lärdom och något som gjorde att Sovjetledaren också började respektera Kennedy lite grann då. Två år efter de här efterbyggandet så kom ju det här ikoniska ögonblicket när Kennedy flyger in till Västberlin för att fira triumfen och under ett tal och säger de här bevingade orden: "As a free man I take pride in the world, in the world's ich bin ein Berliner." Då är kanske på många sätt Kennedys största ögonblick, kan man väl säga. Så där får ju Kennedy en framgång, men han hinner ju inte riktigt njuta så mycket av den här framgången i Berlin innan krisen var framme igen då. Och återigen så är det Kuba då, och den berömda missilkrisen eller Kubakrisen då. Men jag tänkte vi tar mer om det i nästa avsnitt, och då ska vi också gå in lite mer på Kennedys involvering i Vietnamkriget och Vietnamfrågan. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.